god kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu är vi tillbaka igen med apostlagärningarna. Vi har haft litet uppehåll och sänt lite andra program. Men nu är vi tillbaka och vi ska höra del 21. Är det så att du vill höra det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta i Apostlagärningarnas sjätte kapitel. Där har jag noterat, hoppas att det stämmer här nu, att vi ska börja med vers 8. Som handlar om hur diakonen då, som vi läste om redan i sjätte kapitlet förresten. Det är vers, några versar innan där, ja. I den femte versen så räknas de ju upp de där sju stycken som vi kallar för diakoner. Det märkliga med de där sju, det var ju, konstaterade vi förra gången, att de är alla så kallade diasporajudar. Alltså judar som har levt i förskingringen. Inte, sannolikt inte födda i Israel eller uppvuxna eller boende där, utan sådana som hade skingrats och som var födda kanske i Italien och Grekland, Turkiet, Syrien, Libanon, Egypten och så vidare. Där bodde de, men så kom de till Jerusalem vid de stora högtiderna, som till exempel på pingstdagen. Och de hade inte bara kommit på besök, utan många hade återvänt, och de bildade då det som kallas här i vers 9 för det frigivnas synagoga. Jag vill minnas att vi nämnde någonting om det förra gången. Men jag tror vi gör som så att vi läser det här avsnittet nu. Alltså från vers 8. Apostlagärningarna 6 från vers 8 till och med 15. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några från den synagoga som kallades de frigivnas, folk från Cyrene och Alexandria, Kilikien och Asien, och de började diskutera med Stefanus, men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade de några män att säga: vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud. Och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda. Och dessa överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. Sedan lät de falska vittnen träda fram som sa: den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga: Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Moses har gett oss. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. Det vet jag bestämt i alla fall att vi talade om redan förra gången, att här är ett litet snöppligt slut i vers 15. De såg på honom, hans ansikte var som en ängels. Och den direkta fortsättningen, hör på säga vers 16, den kommer egentligen i det sjunde kapitlet. Vers 55. För kapitel 7, vers 55 är så att säga som en fortsättning på det som jag nyss har läst. Där fortsätter det med att han var uppfylld av den heliga ande. Alltså han såg ut som en ängel, såg upp mot himlen. Han såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och så vidare, och så blir han stenad. Och jag förklarade det att förmodligen är det som så att den här avsnittet som vi läste och slutet då på det sjunde kapitlet utgör en så kallad martyrberättelse. Den första kristna församlingen fick ju ganska snart ett antal martyrer. Och kommer vi sen in på 100-talet och lite olika omgångar framöver, så fick vi ganska många martyrer. Och det uppstod redan på ett tidigt stadium berättelser kring martyrerna. Så man ville hedra de martyrerna. Man firade dem till exempel på vissa dagar då, martyrdagar. Man firade gudstjänst vid deras gravplats och så vidare. Så det här är förmodligen en sån martyrberättelse. Och sedan så har Lukas, som har skrivit apostlärningarna, plockat ihop, om man får uttrycka det så, plockat ihop Stefanus undervisning, den undervisning som han brukade hålla, och det tal som han höll här, och så har han fogat in det i den här berättelsen. Förstår ni tankegången? Och därför så tänkte jag att vi skulle gå igenom det på det sättet, att vi först går igenom det som vi har läst här, hur Stefanus grips och arresteras, och sedan hans martyrdöd. Och så ska vi då nästa gång tala om själva talet som han håller i 7 kapitlet. Då är det som så också att där vi började läsa, alltså kapitel 6, vers 8, där börjar enligt en av de här kommentatorerna som jag har läst, nämligen Michael Green, som är en duktig bibellärare, en god bibellärare och professor i Nya testamentets exegetik, och professor i evangelisation faktiskt i Kanada. Han har skrivit en utförlig kommentar till apostlärningarna, och han säger att här börjar den andra delen. Därför det han har tagit fasta på, det är det som Jesus säger på Kristi himmelfärdsdag där i apostlärningarnas första kapitel. Då så säger han till dem att de ska vänta i Jerusalem tills den helige ande kommer över dem. Då ska ni få kraft att vara mina vittnen. Först i Jerusalem och Judeen, sedan i Samarien och sedan utöver hela världen. Och Michael Green kan se, och det kan nog vi också göra, att apostlärningarna upplagt så att så långt som vi har gått igenom nu hittills fram till 6-8, så har det handlat uteslutande om Jerusalem och Judeen. Här börjar det med Stefanus, som då är en sån här så kallad diasporajude. Och det som händer med honom, det är så att säga startskottet på den andra delen. Därför den andra delen i sådana fall skulle vara från 6-8 till och med 12-24. Alltså ett ganska långt avsnitt. Ett ganska långt avsnitt som där alla de kapitlen 7-8-9-10-11-12 handlar om hur evangeliet utbreder sig just i Samarien. Och sen i kapitel 13 så börjar Paulus första missionsresa, alltså världsmissionen. Och sen får vi ju följa Paulus då ifrån kapitel 13 och apostlärningarna ut tills hans missionsgärning fullbordas i Rom, som ju är huvudstaden i det stora romerska imperiet. Så det börjar i Jerusalem första verserna och slutar i Rom de sista verserna. Och så får man följa vägen där i 3 steg. Så kan man ju lägga upp det. Och då finns det ett skäl till som talar för att man nästan kan se det så här. Och det är det att om ni tittar i 6-7 kapitlet, det handlar ju om Stefanus. Sen i kapitel 8, vers 4, där handlar det om Filippus, som ju också var en av de där 7 diakonerna. Så de var verkligen inte bara diakoner på så sätt att de dukade borden i Jerusalem, utan de var tjänare i ordets vidare mening. Filippus framstår ju här som en evangelist i Samarien, eller missionär om du vill. Och sen när vi kommer till kapitel 9, då handlar det om Saulus, som ju blir hedningarnas apostel. Och Saulus var ju också en diasporajude, för han var ju född och uppvuxen i Tarsus. Och sen kommer man till kapitel 10 som handlar om Cornelius, som var i Caesarea. Så ni ser att vi har inte bara geografiskt, utan också när det gäller de inblandade personerna, lämnat Jerusalem och Judeen. De här 4 personerna, Stefanus, Filippus, Saulus och Cornelius, har alla vuxit upp utanför Jerusalem och Judeen. Så de är så att säga de som tar över stafettpinden innan det sedan ska lämnas definitivt till Paulus, och han ska föra det ända till Rom. Så kan man dela upp apostlagärningarna i enlighet med Jesu egna ord. Men som jag har sagt många gånger förut, att, och det är det här som är det knepiga när man håller på så som vi gör, att det går ju alltid att dela in på lite olika sätt. Och man delar in på lite olika sätt beroende på vad man vill lyfta fram. Så det kan ni ju tänka på, inte bara när ni läser Bibeln utan när ni lyssnar också på bibelundervisning rent allmänt. Så var det med det. Nu är det så att då skulle det här vara den berättelsen om Stefanus skulle då alltså vara den första stenen i den andra delen. Första delen i den andra delen så att säga. Och då menar Michael Green det att i den här andra delen, alltså kapitel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, där byggs in alla de grundvärderingar och alla de principer och prioriteringar som man sedan hade med sig i den världsvida missionen. Så här läggs i det här avsnittet, i de här kapitlen, ett mönster för hur missionen skulle komma att gå till. Och då blir det ju extra intressant att tänka på att hur börjar den här andra delen? Och den börjar med Stefanus martyrdöd. Så Stefanus martyrdöd blir på det sättet den första stenen i missionen. Missionen börjar med martyrdöden. Med uppståndelsen om du vill, martyruppståndelsen om du vill att jag ska uttrycka det så istället. Korset och uppståndelsen är så att säga den trånga passage som allt kristet liv måste födas ur. Korset betyder att det är slut för den gamla människan och våra egna tankar och funderingar och hur vi vill bestämma. Det är slut med det. Det måste dö och begravas. Och det som uppstår, det är Jesu Kristi uppståndelse kropp och hans gudomliga vilja att föra verket vidare. Det är det första i missionen. Förmodligen är det väl likadant idag då. Så varför skulle vi vara särskilt beklämda eller bekymrade över om vi tycker att det inte alltid blir som vi själva vill? Det är ju början på någonting riktigt bra. Att Gud får utrymme och att Gud får göra på sitt sätt. Det är också väldigt befriande, inte minst för oss som är anställda på så sätt att vi behöver alltså inte anstränga oss. Att försöka bygga upp någonting där vi själva ska vara i centrum eller att det skulle kretsa just kring våran församling eller någonting annat sånt. Utan det vi och jag får koncentrera oss på, det är att vara lyhörda för det himmelska livet. Att vara lyhörda för Guds andes ledning. Och försöka leva efter hans vilja. Det är det enda som är intressant egentligen. Det var det här som de första apostlarna höll på att tappa bort då. När de tjänade så mycket med de här gåvorna som skulle delas ut till de fattiga änkorna. De tog ju hela deras tid den där administrationen. Men de fördes tillbaka till den där punkten. Där de förstod att deras uppgift var att vittna om Jesu död och uppståndelse. Det var att förmedla Guds ord. Att berätta om vad Jesus har gjort. Och att leva i bönens gemenskap med Gud. Det var deras kallelse. Det var deras huvuduppgift. Och jag inbillar mig att det borde vara på samma sätt för andliga ledare idag. Och att man riskerar att lura sig själv om man blir allt för upptagen av annat. Kan ni fundera lite grann på kanske. Men här ligger alltså den här principen med korset och uppståndelsen i botten som en första byggsten. Och då ser vi här alltså att han anklagas då, Stefanus, i vers 9, 10, 11 eller 9 och 11. Det står att de började diskutera med Stefanus i vers 9. De trädde upp emot honom. Och det är ju självklart så att de var ju inte intresserade av att föra något andligt samtal med honom, utan de var ju ute efter att sätta dit honom på något sätt. Det var ju deras syfte redan från början. Så var man ju ute efter Jesus också. Och nu är det då Stefanus som råkar ut för det här. Det står i vers 11 att de anklagade honom för att han hade talat hädiska ord mot Mose och mot Gud. Och det står också att de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärde. Och så gav man sig på Stefanus. En sak som är intressant innan vi ska titta på likheterna mellan Stefanus och Jesus. En sak som är intressant att lägga märke till här. Vad var det han blev anklagad för? Jo, han blev anklagad för att han talade hädiska ord emot Moses och emot templet. Men vad tror ni själva det var för någonting som brann i Stefanus? Vad var det han vittnade om? Vad var det han predikade? Om Jesus såklart. Men inte på den punkten han blev anklagad. Motståndarna undviker att tala om Jesus. Utan skjuter in sig på annat. Och det är likadant idag. I den mån som vi har några motståndare som går emot oss, så är det inte för att diskutera Jesus eller tala om Jesus. Utan det är alltid fel på prästen eller på församlingsledningen eller på någonting annat sånt där, va? Det är alltid annat. Men Jesus vill man inte tala om. Och så var det vid den här tiden också. Man ger sig på Stefanus för att han skulle ha sagt någonting åt det här hållet. Tidigare så har vi ju konstaterat, det här är första gången nu vi ser i vers 12. Tidigare har vi konstaterat att folket såg ju upp till den första kristna församlingen. De levde i största samförstånd och det växte ju så det knakade i Jerusalem. Men här, vid den här punkten, så ser man att det blir en brytpunkt helt enkelt. Folket låter sig hetsas och det är folket som överfaller Stefanus och släpper med sig honom och drar honom inför stora rådet i vers 12. Och det är folket som sen är med om att stena honom. Det påminner ju lite grann om hur man gjorde med Jesus också. Jesus var ju populär hos vanligt folk. Men så plötsligt så svängde det. Den sista veckan där. Och alla de som hade ropat Hosianna, Davids son, när han red in i Jerusalem. De ropade då korsfäst, korsfäst. Bara 6 dagar senare. Eller 5 dagar senare till och med. Så snabbt kan det tydligen svänga. Men som jag sa, vi har att göra här med en martyrberättelse. Och det ska man också ha klart för sig, att en martyrberättelse är en martyrberättelse. Det är alltså inte, man kan inte säga om den här berättelsen eller om Stefanus tal och så vidare, att alltihopa bara är historiska fakta. Utan det finns ju naturligtvis ett syfte med att man skriver det man skriver. Och allt eftersom syftet kan skifta, så skiftar ju också vad man vill lyfta fram i berättelsen. Inte något konstigt egentligen. Och det här märker man, och det är därför som jag påstår att det här är en martyrberättelse. Man märker alltså, martyr betyder ju en som vittnar i vårt fall, och en som vittnar om Jesus. En som hör ihop med Jesus och som har fått del av samma liv som Jesus. Samma död och uppståndelse. Och så när man ser hur det gick till här med Stefanus, den första martyren, så ser man att det finns så många likheter mellan det Stefanus går igenom och det Jesus har gått igenom. Det följer samma mönster. Och det är därför som det är en Jesusberättelse egentligen, som ett Jesusmönster som återupprepas här i den här berättelsen. Jag har skrivit upp 6 stycken likheter. Och när jag tänker efter här nu utifrån vad jag har sagt de sista 5 minuterna, så undrar jag om inte det kanske till och med blir 7 eller 8 likheter. Vi får se hur många det blir då på slutet. Men den första likheten, den står inte ens utskriven här. Därför att den första likheten, ja, det kom i 7 kapitlet vers 1. Då frågade översteprästen, är det verkligen så? De har alltså släpat in, folket har släpat Stefanus inför stora rådet och översteprästen. Och det är samma överstepräst som Jesus stod inför. Och det kan man tänka på, tycker jag. Han hette Kajafas. Och han satt alltså som överste präst. Han hade varit med om och dömt, hade haft lett Jesus rättegången ungefär 3 år innan det här hände. Nu 3 år senare sitter han med samma mål, så att säga, i knät igen. Så jag undrar hur han kände inför det här målet. Det kan inte ha varit så enkelt. År 36 så avskedades han av romarna. Och därför som vi kan veta att det var samma överste präst. Så det är alltså den första likheten. Den andra likheten, det är ju den att han blir anklagad för att ha hädat mot lagen och emot templet. Och det var ju vad Jesus anklagades för också. Jesus blev inte anklagad för att han hade predikat det han hade predikat. Han blev inte anklagad eller fälld för att han hade botat sjuka eller till och med uppväckt några döda. Han blev inte korsfäst för att han hade gjort allt det där goda. Utan man hade skjutit in sig på att han hade varit kritisk emot lagen och emot templet. Och ett lagen och templet är ju det heligaste som finns för de judiska troende. De är ju, lagen och templet är ju nästan synonymt med Gud själv. Eftersom lagen är Guds eget ord. Och eftersom templet är den plats där Gud uppenbarar sig. Så att tala kritiskt emot det där saddukierna då regerade. För de som kontrollerade både lagen och templet. Det var som att gå emot Gud själv. Och det var det som de anklagade Jesus för. Och det var det som de anklagade Stefanus för. Vi kan se i Matteus evangeliet här. Det 12:e kapitlet här väl. Det här har vi ju gått igenom en gång tidigare, så skulle vi inte behöva läsa egentligen. Jaha, det är den liknelsen där, ja. När vingårdsherren till sist sänder sin egen älskade son. Och så vidare. Men de slår ihjäl honom, just det. 24:12, vi ska se vad det står där då. Matteus 24:12. Nej, jo, Matteus. Nej, du, det var jag som läste fel. Jag slog i Markus 12:6. Matteus 12:6 skulle det varit. Nu ska vi se här. Hur får det här stämma? Jo, just det. Glöm det jag sa innan där. Jag sa ju Matteus 12, men jag slog upp och läste Markus 12. Men i Matteus 12:6, där säger Jesus, jag ser nu om det är han som talar också. Jo, men där är det väl, va? Ja, just det. Där säger Jesus i vers 6: jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Och så talar han då om barmhärtigheten. Och som är större än lagen, för han hade ju anklagats för att han hade brutit både lagen där med sabbatsbudet, och han hade brutit mot templet eftersom de hade ätit av skådebröden. Här ser ni det som är större, säger Jesus. Och i 24 kapitlet, Matteus 24, vers 12 och följande. Ibland undrar jag varför jag har skrivit upp de här verserna. Eller ser jag fel nu igen? Jag tror vi får hoppa den. Jag tar Johannes 2:19, för där talar han väl ändå om det där med att bryta ner sin kropp och det där. Johannes 2:19, ja, just det. Jesus svarade: bryt ner detta tempel. Och då står han ju vid det stora templet där i Jerusalem. Så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och så kommer en förklaring i vers 21. Men det tempel han talade om var hans kropp. För han tänkte ju, Jesus tänkte ju inte som så att Gud fadern bodde i stentemplet bara. Utan Gud fader bodde ju i Jesus själv. Men här, det är klart att det är upplagt för missförstånd. Men det är inte bara ett missförstånd tro att Jesus talar om sånt som de inte begriper eller som de missförstår, utan här finns nog, om vi ska välja, en liten inbyggd polemik. Därför att det var ju viktigt för Jesus att tala profet som en profet talar, och alltså att vara kritisk mot lagen och templet på det sättet att lagen och templet i sig inte är Gud. Alltså det blir ju fel, va, om Gud själv blir, alltså Jesus själv eller Gud själv blir underställd lagen och templet. Inget fel på laget och templet, men det måste hållas på rätt plats. Gud är betydligt viktigare, och Gud bor i människors hjärtan. Och därför kan inte människors hjärtan tvingas in under tempelbyggnader eller under stenar, för det är ju ändå sånt som kommer att falla sönder förr eller senare. Nu måste ni liksom ha perspektiv. Nu måste ni ha de rätta dimensionerna på den här tempelbyggnaden. Så där finns en kritik att man högaktar lagen eller templet för mycket. Man övertolkar helt enkelt det som finns där. Och den kritiken verkar ha funnits med, åtminstone bland en del av de första kristna lärjungarna. Det verkar ju som att Stefanus hade lite grann av den udden också i sin kritik. Ska vi se när vi kommer till hans tal sen i Apostlärningarna 7. Och ni kanske kommer ihåg det från förra gången också, att jag sa det, att det fanns en spänning mellan de judisktalande, judisk-kristna i den första församlingen och de diaspora, hedna eller hebreisk kristna då, som var i diasporan, som hade vandrat in till Jerusalem. Det var ju deras änkor som inte fick mat och så. Och den spänningen kan ha varit delvis beroende av att de som levde i diasporan hade ju inte levt lika nära templet och tempelgudstjänsten och talat kanske lika mycket om lagen och varit införstådda. Så de hade den här distansen. Det verkar som att en del av de här diasporajudarna, Stefanus och Filippus, hade den här kritiska distansen till lagen och templet. Och då ligger det ju nära till hans att han blir anklagad på den punkten. Men det har sitt ursprung i Jesus, men verkar ha förts vidare. Att jag antyder det här, även om ni tycker att det låter lite luddigt, beror ju på att den spänningen, den blir så stark så att till sist blir judendomen och kristendomen två olika religioner. Men det finns, och det är det ju inte när vi är apostlärare. Det är inte två olika trosystem så att säga, va. Men det är ett trosystem. Det är en kristen judendom så att säga som vi har här. Men spänningen finns där. Och det är den som gör att vi går olika vägar så småningom i historien. Fast det här är ju så underbart att tänka på, men det hör ju inte hemma den här kvällen. Men underbart att tänka på att i slutändan så ska Gud knyta ihop det här. Så att vi ska bli förenade med hans folk, oavsett om de räknar sig som ortodoxa, katolska eller missionsförbundare. Eller om de räknar sig som judar. För också judarna är ju Guds folk. Men det ska vi inte ta upp eller fördjupa oss i just nu. Vi bara konstaterar det att Stefanus står i en tradition här, och han anklagas på samma punkt som Jesus. Sen i vers 13 så har vi nästa likhet. Och där står det att man låter falska vittnen träda fram. Alltså Apostlärningarna 6:13. Man har ju inte på fötterna när man anklagar Stefanus, utan man får fram falska vittnen. Och jag har tänkt på det här också. Hur kan man underlåta sig till att vittna falskt? Fast jag undrar ju om inte det kanske var så att de där falska vittnena tänkte själva att de gjorde rätt. Alltså det här var ju människor som inte begrep det kristna evangeliet. De hade ju ingen insikt i vad Jesu Kristi förkunnelse betydde. Eller hur det förändrade saker och ting. Utan de levde ju i det gamla och vittnade mot Stefanus utifrån det gamla perspektivet. Lukas skriver att de var falska, och de var ju naturligtvis falska i den meningen. Men det är inte säkert att de var så, att det var några onda människor, menar jag. Det kunde ju varit mycket trovärdiga och goda människor. Men deras vittnesbörd stämde inte, därför att de begriper ju inte detta med att Guds rike har kommit mitt ibland oss. För det fjärde så vill jag lyfta fram det som står där i den 15:e versen. Att de fäste sina ögon på Stefanus och såg att hans ansikte var som en ängels. Det är ju det där som sen får sin fortsättning i slutet på 7:e kapitlet. Att han är uppfylld av helig ande, han ser mot himlen och han ser Guds härlighet. Och då skulle jag vilja lyfta fram den härlighet, alltså den Guds härlighet, den gudomliga härlighet som Gud har lagt ner särskilt hos martyrerna. Alltså den gudomliga härlighet som är nedlagd i korset och i uppståndelsen. Den gudomliga härligheten är ju fördold för människor som inte tror. Men för oss som tror, så skriver Paulus, är det Guds härlighet. Och här i martyrens dödsstund så uppenbaras tydligen den härligheten på ett särskilt sätt. Jag vet inte om det bara var så att hans ansikte strålade som en ängels. Eller om det också var så att de som stod där plötsligt inser, det här är inte rättfärdigt. Den här mannen, han blir stenad till döds oskyldig. Ungefär som det var när Jesus hängde på korset. Där fanns ju inte, vad det beskrivs i alla fall, inte som någon sorts yttre härlighet. Men det står att de romerska soldaterna, när det var så kolsvart på himlen och jorden skakade, så säger de, denne var förvisso Guds son. De såg någonting i den där stunden, trodde någonting som de förmodligen inte egentligen trodde, men som uppenbarades i den stunden. Guds härlighet uppenbaras på ett särskilt sätt för dem som passerar genom lidande, död och uppståndelse tillsammans med Jesus Kristus. Det där ordet härlighet, det finns ju i, som sagt, i Apostlagärningarna 7:55, så står det om Guds härlighet. Och det heter, på grekiska så heter det doxa. Men det i sin tur är en översättning från hebreiskan. För gamla testamentet är ju skrivet på hebreiska. Och där heter det kavod. Och härlighet på hebreiska, kavod, det ordet betyder också tung. Så att när, det är därför som det ofta står att Guds härlighet sänkte sig ner. Det finns en gudomlig mättnad, en gudomlig tyngd där Guds härlighet uppenbarar sig. Och det där är ett begrepp som finns både, som sagt, i gamla testamentet och i nya testamentet. Jag tänkte vi skulle få se på några ställen hur andra författare använder samma ord, kavod eller doxa, som vi har här i Stefanus berättelsen. Om du tittar i andra Mosebok 16, jag hoppas att bibelställena stämmer lite bättre än vad du har gjort innan här. Ja, det stämmer bra det. Där är alltså när de har kommit ut ur Egypten och börjat vandra in i öknen. Det är då när de följer molnskyn på dagen och eldstoden på natten. Då så står det i 2:16 och nu är 2:10. Nu läser jag bara, rycker jag ut det här så att säga. 2:10. Se, då visade sig Herrens kavod, Herrens doxa, Herrens härlighet i molnskyn. Det ser att det här, härligheten är här knuten till Herren. Så det är inte så där härlig i allmän mening så som vi använder. Utan det här är ett ord som är förknippat med Gud själv och Guds eget väsen. Det är Herren som är härlig. Titta i 24 kapitlet, också andra Mosebok 24. Vers 16. Det är när Moses är uppe på Sinai. Då står det i vers 16. Herrens härlighet vilade på Sinai berg. Och molnskyn övertäckte berget i 6 dagar. Här kan ni se den här. Att det har liksom lagt sig. Vilar över Sinai berg. Herrens härlighet. Och det där är mycket påtagligt. För när man kommer till kapitel 33. Där vi hittar ordet igen. så ser vi ordet härlighet igen, och där säger Moses i vers 18: låt mig få se din härlighet. Alltså ännu mera. Din härlighet, det är ju verkligen frågan om Gud själv alltså. Och det kan ju han ju inte få göra naturligtvis, inte fullt ut. Men han får ana och han får se lite grann. Och ni vet vad som hände när han fick ana och se lite grann av Herrens härlighet. Jo, han uppfylldes med anden på ett sådant sätt så att hans ansikte strålade när han kom ner ifrån Sinai berg. Han återspeglade någonting av Herrens härlighet. Titta kapitel 34, vers 29. När Moses steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansikte syns strålade därför att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se hans ansiktes hy strålade, och de fruktade för att komma honom nära. I vers 33: Moses hängde en slöja för ansiktet. Vers 34: men varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. Och Israels barn, vers 35, såg att Mose ansikte strålade. Och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess han gick in för att tala med Herren. Ja, jag vet inte, det ligger väl också lite utanför. Men det blir så lite stickspår ibland som vi har märkt. Men man kan ju fundera över den där slöjan. Varför han hängde en slöja över sitt ansikte. Det var väl trevligt om folk kunde få se hans härlighet. Och det är kanske inte alldeles självklart hur man ska förstå det. Men jag tror att de flesta rabbinerna är överens om att förstå det så här. Att folket nedanför Sinai berg, de hade ju knorrat emot Mose och egentligen emot Gud själv. Moses var uppe på berget första gången i 40 dagar. Folket visste inte om han skulle vara där i 40 dagar eller 40 år. Och de tänkte så här att den där Mose kan vi inte lita på. Han kommer nog aldrig tillbaka, utan vi gör oss en egen gud. Och så gjorde man den här guldkalven. Så att när Mose kommer ner ifrån berget med de 10 budorden. Och hans ansikte strålar som det gör. Då kommer ju han ner till ett folk, till ett syndigt folk. Som har gjort bort sig totalt i avguderi. Och som därför inte kan annat än att uppleva fördömelsen. Därför här kommer Moses i sin renhet och sin härlighet. Och alla andra där nere är så jättedåliga. Så det kommer en fördömelse över dem. Inte därför att Moses strålar i första hand, utan därför att de har syndat. Och Moses kände sig väldigt obekväm i den situationen. Så det Moses gör är att för det första så går han inte ner med tavlorna överhuvudtaget. Han slår ju sönder dem och går upp på berget igen. För han vill inte komma med fördömelsens bud, med lagens straff till dem. Jag vägrar, säger Moses, slå sönder tavlorna och går upp på berget igen. Och sen när han kommer ner andra gången så vill han fortfarande inte att människorna ska känna sig underlägsna eller fördömda utav hans härlighet. Och det är skälet till att han hänger en slöja för sitt ansikte. Han vill inte genera dem i deras synd. Så säger rabbinerna. Och så hakar ju Paulus på det där i Korintherbrevet och säger att vi behöver inte ha någon slöja för ansiktet. För vi lever inte i synd, utan vi är försonade med Gud. Vi är inte rädda för Gud. Och som jag har sagt så många gånger här, om ja, men du och jag, vi är ofullkomliga och vi gör ju sånt som är fel och vi tänker sånt som är syndigt och så. Va? Men vi behöver inte lida av det, för vi vet att vi lever i försoningen och i förlåtelsen. Vi har lärt känna Gud, inte som den som dömer, ännu mindre fördömer oss, utan som genom Jesus Kristus har visat sin barmhärtighet och sin goda vilja att ta emot oss i alla fall. Men det hade ju inte de här första vid Sinai berg. De hade inte den förståelsen. Så det skulle vara skälet till att man gömde sig för Herrens härlighet. Nu är det ju samma ord som används som Stefanus när han stenas. Och det är då jag tänker att det kanske var så, även om inte det står i apostlärningarna, så kan man tänka sig att det kanske var samma upplevelse. Att de som stenade honom, de bara visste att det här är fel. De skämdes. Och de drog sig undan. Och ville inte, blev rädda helt enkelt av Herrens härlighet. Det här ordet härlighet, den finns också om du tittar i breven. Vi kan titta på något mer ställe, så breddar vi liksom vår förståelse av det här ordet. Första Timoteusbrevet. Så beskrivs den här härligheten. Det står ju inte ordet härlighet, eller gör det? Det står så här i alla fall. Det här är också baksidan av att det är olika översättningar. Så det står på ett sätt i en översättning och på ett annat sätt i en annan. Men här står det om den, om du tar mitten på vers 15, alltså första Tim 6:15. Här står det om den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Det är också ett sätt att beskriva Guds härlighet. Första Petrus har skrivit upp också. 4:14. Ja, men det var ett bra ställe. Jag har nästan stryka under i mina anteckningar så jag kan justera här lite sen. Det var ett bra ställe därför att första Petrus 4:14, som ju börjar egentligen i vers 13 då, det handlar ju om förföljelsen. Gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ni ser, om ni hånas för Kristi namns skull. Här är man alltså förenad med Kristus i det orättfärdiga lidandet. Som uppenbaras för dem runt omkring att detta är orättfärdigt. Då är man salig. Ett annat sånt där ställe, behöver inte slå upp det, men ni känner inledningen på Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud, genom det har allt blivit till som är till och utan det har inte blivit till. I det var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret. Och ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Vi såg och hans härlighet, lika som en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Så såg man alltså Jesus, åtminstone stundtals, så syntes det på Jesus. Stefanus har del av samma härlighetsande. Ja, vi är alltså nu i det sjunde kapitlet, för vi har gått över dit nu. Sjunde kapitlet, vers 55. Uppfylld av helig ande såg han upp mot himlen, fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen, människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bad, Herre Jesus, tag emot min ande. Sedan föll han på knä och han bad med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Här står alltså i 57:e versen att de höll för öronen. Det kan ju kanske tyckas lite märkligt då, för det är inte det kroppsspråket vi har så kanske, men de höll för öronen därför att de menar att han hade hädat Gud och de vill inte höra fler hädelser. Så det var så att säga ett religiöst teckenspråk som var tillämpligt på den där tiden. Och sen så står det då att de drev honom ut ur staden. Och man kan ju fråga sig om det överhuvudtaget hade hållits någon rättegång med Stefanus. Eller om det var en ren lynchning som vi läser om. Han hade ju ändå stått inför Stora rådet. Och det fanns en anklagelse. Fast det ser inte ut som att det, för det har ju definitivt inte varit någon rättvis rättegång. Det tror jag vi alla kan begripa. Men kanske inte heller en ren lynchning. För när det står att de drev honom ut ur staden och stenade honom, så handlar man enligt Gamla testamentet. För så skulle man göra när man stenade någon. Så någon typ av, om inte rättegång, så har de i alla fall följt någon typ utav spelregler. Men titta i femte Mosebok. Jag har några fler bibelställen där om hur det går till när man stenar. Men jag vet inte om det är så relevant precis. Men femte Mosebok 17 kan vi ta i alla fall. I vers 4. Ja, jag borde nog ändra här, ser jag. Mina anteckningar, jag lurar mig själv ibland. Vers 4. Om det visar sig vara sant och kan slås fast att detta avskyvärda har förövats i Israel, ska du föra ut till din stadsport den man eller kvinna som har gjort denna onda gärning. Det må vara man eller kvinna, och stena den personen till döds. Efter två eller tre vittnens utsagor, det hade vi också då i Stefanus fallet. För de la ju ner sina mantlar vid vittnenas fötter. Efter två eller tre vittnens utsagor ska han dömas. Ingen ska dömas till döden efter endast ett vittnesmål. Först ska vittnenas hand lyftas mot honom för att döda honom, och sedan hela folkets hand. Du ska skaffa bort det onda från dig. Det finns en berättelse i en judisk skrift som heter Mishnah Sanhedrin. Där det berättas om hur stening gick till vid den här tiden. Eller vid den tiden det skrevs. Och det kanske efter apostlärningarnas tid. Kanske typ framåt 100-200. Jag vet inte. Men där gick det till som så att, nej förresten, inte alls så sent. Därför att Jakob, som skrev Jakobsbrevet, hans martyrdöd var år 62. Det kommer ni ihåg. Ifrån det att vi gick igenom Jakobsbrevet. Alltså den Jakob som var föreståndare i Jerusalems församlingen. Han lever ju vid den här tiden. Och han är föreståndare i församlingen. Hans martyrdöd finns inte omnämnd i Bibeln, men finns omnämnd hos kyrkohistorikern Eusebius. Som berättar om hur det gick till när Jakob stenades. Han fördes upp på en ställning som är kanske typ 4 meter hög. Eller på murens yttersta spets. Med bakbundna händer. Och så stod folket där nere. Sen knuffar man ner honom. Och om han då inte dog i fallet, så fullbordade man processen med stening. Kastade sten till han dog. Men här i den här berättelsen, som ju alltså utspelar sig år 33, så verkar det ju inte på berättelsen som att man har gjort på det sättet. Här verkar det som att de har gjort på det riktigt gammaltestamentliga sättet. Släpat honom utanför stadsporten och sen bara bombarderat honom med sten. Sen ser ni också, jag sa att det var likheter då. Jag har räknat upp 4 likheter mellan Stefanus berättelsen och Jesus. Och som ni själva ser i 60:e versen. Eller 59:e versen, så ser ni själva vad det är för likheter. Under det att han stenas, så ber han: Herre Jesus, tag emot min ande. På samma sätt som Jesus, det var ju Jesus sista ord på korset. Fader, i dina händer befaller jag nu min ande. Det är den bönen som jag ber varje kväll innan jag somnar. Som jag gärna delar med mig av. Finns i min aftonbön. Fader, i dina händer befaller jag nu min ande. Kanske är sista kvällen. Vet man aldrig, vet ni. Så det är en bön som har följt med från Jesus via Stefanus och in i kyrkans bönetradition. Och likaså den sista då, 6:e likheten, är ju den förstås där det står i vers 60. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och det var också vad Jesus bad för dem som spikade fast honom. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och de här likheterna, sex likheter har jag numrerat det till. Men frågan är om det inte är det här att de hetsade upp folket, skulle ju kunna vara en sjunde. Och släpade dem in för stora rådet. Men det har väl mindre betydelse om det blir sex eller sju. Det som har betydelse är däremot det här så kallade Jesusmönstret. Alltså döden och uppståndelsen, eller det här skeendet. Och det är det som gör att martyrberättelsen är en martyrberättelse. För det är så förknippat, Stefanus vittnesbörd är så förknippat med Jesu undervisning och liv och leverne. Så där har vi då, och det här är då grunden för den mission som nu börjar sprida sig från Stefanus via Filippus till Samarien. Och som pågår i kapitel 10, 11, 12, 13, 14, 12. Så det kan vara tänkvärt. Sen har vi då några minuter kvar. Och det här talet då i kapitel 7. Det spelar egentligen ingen roll om det är infogat eller inte. Det som står skrivet är skrivet. Så nu har vi det framför oss. Och då är det som så, om vi säger det rent allmänt. Vi ska inte gå igenom det här talet så där väldigt noga. Men vi måste nog ägna nästa tisdag till det här också. Men rent allmänt så är det så att det finns 24 tal i apostlagärningarna. Och det här är det absolut längsta av dem alla. Och redan det borde ju tala till oss. Varför har just Stefanus fått liksom det längsta av alla 24 talen i hela apostlagärningarna? Och i synnerhet så kan man ju undra över det när man läser vad det är han säger för något. Till exempel så nämns inte Jesus en enda gång i hela talet. Det är rätt märkligt när man tänker ut från ett kristet perspektiv. Det finns inte heller i talet någon uppmaning till omvändelse. Och hur kommer det sig då? Och då är svaret på det att detta är inte ett missionstal. Och därför så innehåller det inte vad Jesus har gjort eller att man ska omvända sig och tro på Jesus. För det är inte ett missionstal. Det är skillnad på missionstal och på försvarstal. De flesta säger ju att det här är ett försvarstal. Och det är ju, situationen är ju naturligtvis den att det här är ett försvarstal. Ni ser att det börjar där i övergången i kapitel 7, vers 8. Med att översteprästen Kajafas frågar, är det verkligen så här? Och så börjar då Stefanus tala. Men det som följer sedan i talet, och som jag sa är lite märkligt då med innehållet i det här talet, om man ser utifrån kristet perspektiv, eller ännu konstigare om man tror att det är missionspredikan, det är ju som sagt att Jesus inte nämns och så, va. Men talet visar sig vara en översikt av den judiska historien. Han gör en genomgång av vad Gud har gjort med Israels folk i historien. Och det är förmodligen så att det här är inte bara ett tal som han höll i den här situationen. Utan det här är en sammanfattning av den undervisning som Stefanus gav till församlingsmedlemmarna i Jerusalem. Och som han gav till, det var ju tusentals som blev kristna. Det var ju massor som inte hade några insikter alls i Gamla testamentet. Som kommer från diasporan eller som var rena hedningar till och med. Och som skulle få del av undervisningen. Det här är sannolikt en del av undervisningen. Det alltså sammanfattar vad Gud har gjort i den judiska historien. Och det där är inget ovanligt sätt att göra det på. För att det finns flera. Ja, om du går tillbaka till tredje kapitlet. Apostlärningarna 3. Som ju är Petrus som talar. Nu ska vi se. Ja, det är ju inte, ni ser ifrån vers 12 där. så säger Petrus: israeliter, varför är ni förvånade? Vers 13, nej, Abraham, Isaks och Jakobs Gud och så vidare, va? Och så säger, sen här är det i och för sig en missionsförkunnelse, men ni ser ändå att han knyter an till historien. Och det jag tänkte på, där det kanske ännu tydligare, det är Apostlagärningarna 13. När Paulus ger sig ut på första missionsresan, då så står det i vers 16, alltså Apostlagärningarna 13:16, då reser sig Paulus, ger tecken med handen och säger: israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder och han tog hand om sitt folk när de bodde, och så vidare och så vidare. Så kommer hela den judiska historien. Såna här sammanfattningar utav Gamla testamentet hittar man i Gamla testamentet också. Till exempel Saltaren 105. Vi slår upp den också. Och att jag visar er det här, det beror på att jag vill att ni ska se att det här är ett grundpaket, så att säga, i den första kristna undervisningen. Ja, vi kan se salt, ja, det är egentligen hela Saltaren 105. Om du bara ögnar så ser du att det är 9:e versen var förbundet med Abraham, och så kommer Isak, och 10:e versen Jakob, och vers 13, de vandrar från folk till folk, från ett land till ett annat och så vidare. Och om du fortsätter att ögna igenom, vers 23, Israel kommer till Egypten, och vers 26, Moses och Aaron och så vidare, och genom hela kapitlet. Alltså, sådana sammanställningar fanns, alltså det fanns lite olika utformningar, och det är det här som Stefanus tar upp i sitt försvarstal. Jag inbillar mig att hans syfte är att de han talar till, alltså översteprästen och de skriftlärda och för all del de andra bröderna, de ska känna igen sig i historien. De ska förstå, de ska kunna liksom förstå det Stefanus säger. Och sen är det då något eller några brytpunkter där Stefanus ger en, om man får säga så, en kristen tolkning av den judiska historien, som gör att de som har lyssnat måste haja till och hålla med eller vara emot. Man skulle också kunna säga så här, att det här Apostlagärningarna 7, hans försvarstal, det är helt enkelt den judiska historien, men i ett kristet perspektiv. Det är alltså en kristen berättelse om den judiska historien. Och därför är den intressant för oss också. Inte bara så att vi får baskunskaperna, utan också att Gamla testamentet är ju en ganska tjock bok. Och om du skulle läsa igenom Gamla testamentet, eller låt säga bara de historiska böckerna som sträcker sig till och med Andra krönikeboken, så är det klart att då kan man ju fråga sig, när man har läst alltihopa det där, att vad var det som var viktigt i det här? Och vad är det som gör att det ena är viktigare än det andra? Just sådana saker finns framplockade i det här talet som vi ska ägna oss åt nästa gång.
Lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är över Apostlagärningarna, och det här var del 21. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30, och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman, och producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändning ifrån Radio MF, där du får lyssna på Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Hej då!